Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Så först och främst, om jag säger som fysiker, så kan jag säga att bägge delar är lögn. Du kan inte ha ont om tid. Alltså den fysikaliska tiden, den bara går. Du kan inte heller ha gott om tid, för den fysikaliska tiden, den bara går. Va? Så bägge två är en sorts livslögn. Och det jag egentligen har gjort, det är att säga, om jag får välja, och det kan jag, mellan två livslögner, så är det oerhört mycket mer givande för mitt liv om jag bestämmer mig för att jag har gott om tid än jag har ont om tid. Så jag kan titta på mig själv med ett sånt här ironiskt småleende och säga att det vet du väl, att du kan inte ha gott om tid heller. Nej, men strunt samma, jag vill ha den känslan.
Dagens tema handlar om tid och gäst är Bodil Jönsson, författare, fysiker och professor emerita i rehabiliteringsteknisk forskning vid Lunds universitet. År 1999 kom hon ut med boken 10 tankar om tid som sålde i över 600 000 exemplar och fick stor påverkan på vårt tänkande. Vi samtalar om klocktid, upplevd tid, ställtid, ostyckad tid och hur man stoppar tid. Vi diskuterar också hur vår jakt efter mer tid i själva verket tycks vara sökandet efter något annat. Vi träffas hemma hos Bodil Jönsson några mil utanför Lund i en tät bokskog med dovhjortar som skymtar förbi på tomten.
Vi är i ett gammalt jägmästarboställe, det är den officiella adressen. Finns, som du säger, inne i en bokskog. I ett hus som är från 1876, där vi har trängt in oss i ett litet rum som vi kallar för studio. Och där ska vi försöka producera. Jag lever här sedan år 2000. Är egentligen någon sorts semi-eremit, så det här passar mig väldigt bra. Jag tycker om att vara väldigt stor del av tiden ostörd.
Vad är det som, du kallar dig själv semi-eremit, och det har du mejlat och skrivit också. Vad är det som du gillar med ensamheten?
Ja, det är mest att jag kan vara social så som jag är här och nu. Men om jag är för mycket social så tappar jag kontakten med mig själv. Jag lever på något sätt väldigt mycket i ett ständigt virvar av tankar. Det är väldigt mycket idéer som kommer inifrån. Och då måste jag ha någon sorts rymd omkring mig så att jag inte får ett yttre tryck som är allt för stort. För då blir jag instängd där som i en liten hinna. Jag kan varken komma inåt, för jag kan inte röra bot på idéflödet. Men jag kan jag då inte heller komma utåt så att jag kan andas. Jag är väldigt noga med fenomenet inspiration.
Just,
kunna andas, ja. In. Så det är mer att alltså jag själv mår bättre om jag får lov att koncentrera mig. Och då är det någon sorts motsatsförhållande mellan tillgänglighet och koncentration. Att är man maximalt tillgänglig, och jag kan göra det i dagar, men sen är jag alldeles slut, sen är mina sociala muskler, de är överförbrukade. Så då får jag hämta mig. Och därför till vardags så är det väldigt fint att bo så här, att man är oberoende egentligen av andra människor än de som finns i huset.
Just det. Jag är också nyfiken på vad tidsbegreppet blir här på landet, här ute i stillheten. Hur upplever du tiden här ute om du jämför med andra platser?
Så första svaret är ju att det är ju här det är hemma. Och tiden hemma är ju för alla människor någonting annat än tiden då man är beroende av det som är utanför hemmet. Men sen är det klart att det blir så väldigt mycket natur. Jag lever här bland hjortar och vildsvin och allt vad man kan hitta på av djurliv runt omkring. Naturen är väldigt mycket mer närvarande. Ljus och mörker är en väldig skillnad. På natten är här väldigt mörkt under vintertiden, för här finns inga gatlyktor.
Men upplever du att tiden går snabbare eller långsammare här?
Ja, så det är inte mitt bekymmer, för att jag har tänkt på tid sedan jag var 4 år. Så att tiden och jag, vi har liksom ingått en förening som gör att, alltså jag måste ju tänka på tiden jag också när jag ska passa tåg eller när det är något speciellt, som till exempel att nu sammanstråla med dig. Men annars är jag ju väldigt tidsoberoende.
Mm. Och det måste ju vara en fantastisk känsla. Den, eller jag ska säga, hur gör den, vad gör det med dig?
Det gör ju att allting annat får bli viktigare. Alltså vi har ju på något konstigt sätt så har vi kommit in i en tid där tiden har gjorts så viktig så att tiden blir styrande. De flesta människor idag känner ju att de har ont om tid. Det känner ju inte jag. Jag har inte ont om tid.
Har du alltid känt så?
Nej, så det vet jag inte. Jag började, och det har jag skrivit om, jag började tänka på tid när jag var 4 år. Och sen har det där, sen blev jag fysiker. Och sen kom jag av olika anledningar att jobba mycket med människor med utvecklingsstörning och lärde mig hur det är om man inte kan få fatt på tiden medan alla andra runt omkring är väldigt tidsstyrda. Så alltså jag har en massa nedslag i mitt liv som har skärpt min egen relation till tid. Jag menar, när jag gick i skolan så var jag ju som alla andra, jag skulle passa tiden och jag, ja.
Just, men nu skulle ju någon kunna säga sig, men du är ju pensionär, du bor ju här ute på landet. Det är klart att du har tid, det skulle jag också ha om jag hade den situationen.
Men jag hade, nej, det handlar liksom inte riktigt om det, för att de allra flesta pensionärer har ju också ont om tid. Träffar du tillräckligt många så skulle du få se hur intecknade deras almanackor är av allt som man ska. För man hittar på, alltså det hör till tidsanden. Har man inte något som styrs ur ett yrkesliv så hittar man på andra sätt, så att ändå almanackan är fullklottrad av det som ska hända.
Och vi kommer ju gå in på flera av de här olika begreppen och hur man faktiskt gör tiden långsammare eller hur man upplever att man får mer tid. Men det som jag skulle vilja höra dig berätta lite, du skrev ju 1999 den här som jag kallade en smash hit. Mm. Den här 10 tankar om tid som kom ut och som sålde i osannolika 600 000 ex. Jag menar, det är ju idag är det, jag tror inte folk förstår vilken otrolig boksuccé det är. Varför tror du att den blev så stor?
Det handlade om timing. Och det var ingen av varken Dorothea Bromberg som var förläggare och som ju har gett ut de flesta Nobelpristagare innan de blev Nobelpristagare. Hon gett ut dem på svenska. Dorothea har näsa. Och det var hon som hade lyssnat på en föreläsning som jag höll om tid och som hävdade att det här måste du skriva. Och då jag sa att nej, detta kan jag aldrig skriva om. För jag är väldigt noga på skillnaden mellan mitt privatliv och mitt personliga liv och mitt professionella liv. Och den distinktionen kan man inte riktigt upprätthålla om man börjar tala om tid. För tiden går på tvären. Och sen insåg jag efter det samtalet att jag har ju alltid skrivit. Det är en annan del av mig, att jag skriver inte för att skriva böcker, utan jag skriver för att jag själv ska kunna växelverka med mina tankar. Så att jag ser vad jag tänker. Och så kan jag sitta och titta på det, men så kan man ju inte tänka. Och så går det vidare på det sättet. När den där boken kom ut i en upplaga på 4000 exemplar eller något sånt där, så sålde den slut genast. Och Dorothea sa att det här var väldigt roligt. Men jag tror inte vi ska nytrycka, Bodil. Bara så du förstår hur oväntad succén var för henne och för mig och för alla. För att nu är det sommar och på sommaren vill människor läsa lite enklare böcker. Och förlaget trodde hela tiden att Tanke om tid var en väldigt svår bok. Jag hade ju vägrat att skriva en sån där bok om 10 käcka tips så man blir lyckligare till på fredag. För sånt kan inte jag göra. Vad jag är bra på, jag har varit bra på sedan jag var barn, har jag stått efter att jag är bra på att se mönster lite innan andra människor ser det. Och så kan jag berätta om de mönsterna som jag ser och så blir människor lyckliga och så projicerar de sin lycka på mig. Men egentligen så är det för att man själv nästan har tänkt det. Och det var med den tajmingen som 1999, då hade många av oss börjat känna krypet i kroppen när vi sov för dåligt. Vi hade börjat känna stresseffekter som att vi började glömma nycklar och vi började glömma datorkommandon och annat. Men man hade inget språk för det. Man hade börjat säga den ena till den andra, du måste lära dig att sätta dina gränser själv. Och när jag hörde det, så var det en inblick i hur jag tänker, så tänkte jag, tänk om jag hade kommit hem till min barndoms hemby i Halland och hade sagt, jag tänker sätta mina gränser själv. Då hade de tittat på mig uppifrån och ner och sagt, vem tror du att du är? Och det var inte, alltså jag är uppvuxen i en tid och det var inte meningen att man satte sina gränser själv. Det var alltid omvärlden som satte gränserna. Och då började jag inse att nu har jag kommit till en tid där det faktiskt är så att de människor som inte kan sätta sina gränser själv, och vi har många människor runt omkring oss som inte kan det, då blir det plötsligt ett handikapp. För att det är en förväntan att du ska själv stoppa lite innan du går in i väggen. Det vill säga människor älskar dig så länge du är spirituell och idérik och kan prestera hur mycket som helst. Men du ska passa dig för detta. Och det är ett mycket svårt ingenmansland, det där mittemellan. Ja, så att många som läste den här boken då, och det som hände då, det blev ett nytryck i alla fall, och så sålde det slut och så rullade detta, och så blev det efterhand 650 000 till och med, och den finns på 25 språk, och det är ju också något sånt här konstigt. Och jag själv kan läsa den boken och säga att jo, det var en bra bok, men den var ju inte så bra, utan det var det här att den kom i rätt ögonblick, för att böcker både blev värdefulla och säljer därmed. Om det är så att den ena människan kan prata med den andra människan om det som står i boken. Så jag känner en stor glädje och ödmjukhet inför att en del av mina böcker har funkat så att människor kan prata bättre med varandra.
Absolut. Jag skulle ändå säga så här att jag har ju läst dina tre böcker om tid. Först var det 10 tankar om tid och så kom ju uppföljaren 10 år senare 2009 och sen så kom det på något sätt någon slut knyta ihop säcken 2019. Och jag måste säga att den första boken tycker jag är överlägsen, för att den har, det är en klassiker. Jag tror att det är inte bara så att du hade tur och en timing, du har lyckats skriva en klassiker. Den slår an så många strängar och det är så många saker som vi känner igen. Alla har ett förhållande till tid.
Absolut.
Och att du lyckas också verkligen sätta huvudet på spiken på många av de frågor som man brottas med när det kommer till tid. Och ja, det var mer igenkänning i den första boken än den som kom 10 år tidigare. Där pratar du om gratistidningar och sånt där. Det tycker jag var lite roligt. Det hade jag glömt bort, för de har ju försvunnit. Så att många saker som man tänker att du skulle då kunna pricka till 10 år senare är inte lika spot on som det som du gjorde 1999. Så det tror jag är en av de anledningarna att, också, att vi sitter här idag.
Och det är roligt att du säger det, för att det blev ju så oerhört ärligt. Alltså det var så djupt att skriva om tid då, eftersom det kom ju massor med sådana böcker senare. Många som skrev om stressen och tiden och så omkring sekelskiftet. Men den var först ut, och jag tillät mig att vara sån som jag är. Det vill säga, jag är rätt så existentiell. Jag kan inte låta bli utan att jag ständigt håller på och borrar djupare. Och varför tänker jag så? Hur hänger det ena ihop med det andra? Så.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Om vi tar oss in i ett par av temana i boken. Det finns ett grundläggande som tema som är kanske helt självklart för många. Och det, när man hör det så kanske man tycker att det är det. Men för mig var det en total ögonöppnare. Du har ju ett begrepp här som är där du skiljer på klocktid och upplevd tid. Och om du kan ta sig igenom de här två begreppen lite grann. Om vi börjar med klocktid.
Klocktid är den tiden som klockan visar, men det är också den tiden som är fysikens tid, och det är en viktig del i detta som inte märks så mycket i tidtankar om tid, men jag är ju fysiker och jag kan definiera en sekund med 10-siffrors noggrannhet, det vill du inte höra på, men fysiken äger tiden och äger tidsbegreppet i dess absoluta form, vilket ju gör att för mig är det så uppenbart att tiden kommer med precis samma hastighet som den försvinner. Det vill säga, det blir lite löjligt när vi jagar tid istället för att se det motsatta. Nämligen, sitter du och jag här och pratar i en timme, så är det inte så att vi har förbrukat en timme av vår livstid, utan det har kommit en ny timme till oss. Vi kan inte hindra tiden från att komma. Vi kan inte heller hindra den från att försvinna. Det är alltså ett nollsummespel, det vill säga det bästa vi kan göra det är att inte låta tiden styra. Och det var klocktiden. Mm. Den andra tiden, den upplevda tiden. Där är vi ju själva väldigt dåliga tidsmätare, om det var det vi gick ut på. Har vi riktigt roligt så märker vi inte att tiden försvinner. Har vi riktigt tråkigt så kan tiden vara oändligt lång. Små barn som längtar till julafton kan inte känna hur lång en timme är innan tomten kommer, etc. etc. Så det är de här två motsatserna där man inbillar sig att det är samma tid. För det måste man tro på när man skriver in i sin kalender vad man ska göra. Så ska man tro på att det upplevde och det faktiska är lika. Men det är de ju inte. Vi har låtit oss styras av den absoluta tiden.
Exakt, och det här var stort för mig.
Det
kanske låter självklart, men du sa så här, du skriver så här att det vi jagar efter klocktiden. Alltså, för det hade varit en sak om vi hade sagt så här, vi jagar efter den upplevda tiden. Om vi hade diskuterat det, då kan man ju ändå säga, men du kanske inte lever ett meningsfullt liv, men det man faktiskt gör är att man har en fight med kalendern som är den fysiska tiden. Det var ett skifte för mig som jag tyckte var väldigt intressant. Mm. Och du pratar ju om då kopplat till det här med upplevd tid och klocktid, så säger du att du träffar på personer som säger att de har köpt en ny teknikpryl för att spara tid. Mm. Men att, och då vill du ställa den här lite farliga frågan, vad är det du sparar till? Varför är den frågan farlig?
Den utmanar ju livet. Alltså, en av de insikter jag har fått efter att ha botaniserat så mycket i tid, det är att de flesta av oss är väldigt rädda för att tala om livet. Det blir för besvärligt om man behöver så mycket tid om man ska prata om livet. Och då pratar vi om tid istället, och så glömmer vi bort att tiden och livet är ju inte samma sak, utan livet är ju väldigt mycket dina känslor. Och det är väldigt mycket det du upplever. Och det är ju helt oberoende av den fysikaliska tiden.
Men vad är det du tror att de här personerna som köper en teknikpryl, en ny bil eller en ny cykel för att spara tid, vad är det du tror att de sparar till?
Jo, alltså, de sparar ju för att de ska hinna med mer, va? Och för att de ska hinna med mer, vilket är liksom mer driver hela tiden, hinna med mer, då kan man köpa sig ännu mer teknik. Och så blir det, har någon inre bild av en bokhylla där man efterhand, alltså hyllan var full, och så trycker man ihop det så man behöver inte så mycket tid, och så är det hur mycket plats som helst. Så missar man hela tiden när man fyller på nytt. För det är ju som Aristoteles, han sa att naturen är rädd för vakuum. Det var så man försökte mäta vakuum utifrån hur rädd naturen var. Luften tränger in överallstans. Vi har någon förmåga att tränga in väldigt mycket mer än det som ursprungligen fanns på den hyllan. Alltså går du till det gamla bondesamhället där de slet obönhörligt under hela sin vakna tid. Men de visste ju om att de måste ha sin sovtid. De visste om att de måste vila mitt på dagen, för annars orkade de inte. Anstränger jag mig för mycket, så till sist börjar armen att darra. Det vill säga man får reda på att jag kan ju inte längre klara mig i skogen om den armen darrar så här mycket. Det, när vi håller på med vårt nuvarande intellektuella arbete eller vad det är för någonting, så märker vi ju inte överbelastningen på samma sätt.
Så teknikköperiet är på något sätt ett sätt att fly de existentiella frågorna?
Det är ett skäl till det. Sen är vi ju alla, vi lever hela tiden i en ständigt föränderlig tidsanda. Och tidsandan har under en lång tid prioriterat nya tekniska lösningar. Alldeles speciellt i Sverige. Vi är ju mer mästare än någon annan nation på att ta till oss ny teknik och fort och så.
Mm. Men är det så då att i själva verket så sparar man inte tid? Det är väl så jag hör dig på något sätt säga, att om man köper mycket teknik så sparar man inte tid.
Ja, man sparar ju tid till just det. Alltså titta på hur du och jag sitter nu. Titta hur fort det gick för dig att plocka upp dina prylar. Vi sitter och gör sånt som vi inte kunde göra för 10-20 år sedan. Men vi kan göra det här. Och det går fort och det går lätt. Och sen kan vi rusa ut och göra annat. Och göra annat och göra annat. Och vi jagar ju egentligen inte lyckan, vi jagar efter att kunna få gjort mer, för att vi tror att det är det vi vill. Och så lurar vi varandra också. Som du tänker på människor i din omvärld, så finns det många av dem som kan tro att du borde göra mycket mer och du vill ställa upp på deras förväntningar, och så triggar vi varandra och så blir det ett enda virvar.
Ett annat begrepp som du på något sätt har givit det svenska språket, det fanns ju i någon form, men du populariserade det, och det är ju ställtid, som jag har förstått då 1999, men när jag läser om det idag så tänker jag att det är ännu mer relevant. Mm. Det är ju en superboom, det blev jättepopulärt det här med ställtid. Vad är det?
Nu börjar jag hemma i skogen, där man förr i världen så hade man hästar och så hade man timmerfordon. Och så skulle man sela på hästen, och det var ganska mycket det som skedde först på morgonen. Och då var det ju ingen som drömde om, när man väl hade selat på hästen, att man sen skulle bli sittande och dricka kaffe resten av dagen. Utan nu hade man investerat i något som man ska göra sen. I vår tid är de enklaste exemplen, det är kocken. Det finns ingen kock som skulle börja laga mat utan att ha gjort en mise en place, det vill säga ställt i ordning, så att sen arbetet kan flyta. Verkstader säger att de har väldigt mycket sånt här, man ställer om sina maskiner, det är någon sorts ställtid. Och det som jag tänkte på då när jag skrev det i en liten bisats, det var början på det här, att allting annat vet vi om att det behövs ställtid till, men vi tänker inte på att vi själva behöver ställtid. Utan om du talar i telefon med någon, så är förväntningen på dig att när du har lagt på, och då är jag de gamla orden, lagt på luren, när du har stängt din mobil, så ska du kunna tänka på någonting annat. Och själv hade jag en oerhört stark upplevelse. Jag är fysiker, jag hade ett tjänsterum. Och för att föra tillbaka dig till fenomenet ställtid, alltså det var så då att om någon människa ringde till Lunds universitets växel. Det fanns växeltelefonister som satt där rent fysiskt. Och de inte förstod vem de skulle koppla denna frågan till. Så kopplade de det till Tekniska högskolan som hörde till universitetet. Där fanns också en växel. Så kom det ett samtal dit som de inte visste vad de skulle göra med. Och då tänkte de, vi kopplade till Bodil. Hon kan säkert svara. Och det betyder att jag var ung, jag hade 3 små barn, jag var forskare. Livet var fullt och så tyckte jag det ringde alltid. Och jag är ju inte den, jag kan också få kryp i kroppen när det blev för mycket. Och när jag inte får vara i fred och vara koncentrerad. Och då införde jag att jag kunde skaffa själv en förlängningsladd. Jag kunde flytta telefonen från den änden av rummet, det var sådär 4x3 meter. För den änden av rummet där jag satt och tänkte och gjorde. Bort till bortre änden flyttade jag telefonen dit. Och nu sitter jag här, jag är djupt koncentrerad och så ringer det. Då måste jag gå 3 steg bort och sätta mig vid telefonen, ta luren, prata med vederbörande, bli färdig med detta och gå tillbaka. Och lite sådana här knep var mitt liv fullt av, för att jag måste kompensera på något sätt. Jag kunde inbilla mig då att koncentrationen satt vid det bordet där jag satt och tänkte. Och det andra, det var någonting annat. Men egentligen så är det ju så att vi integrerar det här inflätat så att vi vet inte vad vi håller på med. Och till sist, nu gestikulerar jag, vilket inte kommer att synas på upptagningen. Men det tar tid att komma ner i koncentration. Man kan inte bara sätta sig och koncentrera sig. Man måste hindra alla de störande tankarna som man själv stör sig med när man väl har blivit av med alla andra. Och så där. Men om man då är där nere och så ringer telefonen och så tror man att nu ska jag i tillgänglighetens namn ta mig hela vägen ända upp. Och sen ska jag i koncentrationens namn och effektivitetens namn kunna komma ner igen. Och tittar du nu på min hand som här går upp och ner så känner man hur ont det gör i kroppen. Det finns ingen av oss som klarar det, utan väljer vi att vara tillgängliga så kommer vi att ligga och ytfladdra hela tiden. Å andra sidan kan man ju inte välja fullständig koncentration, för då blir man bara eremit och man blir fullständigt odräglig och ingen annan vill vara med. Jag vet inte hur man blir till sist. Så att det ska till någon sorts blandning, men det är den här blandningen som är så svår att uppnå. Och det var där som det blev så fantastiskt med fenomenet stilltid, eller setup time som det kommer att heta på engelska. Mm. Men det är inte bara setup time, utan det är ju också, alltså man behöver tid för att komma, som jag ser, komma ner i koncentration. Men man behöver ju också tiden för eftertanke när man väl är färdig med någonting. Så det är i bägge ändan av en aktivitet. Och så finns det en fortsättning på det här, och det är att mitt huvud så har jag en sorts fyrfältstabell där står lätt, svårt, roligt, tråkigt. Då blir det 4 rutor, lätt och roligt, lätt och tråkigt, svårt och roligt, svårt och tråkigt. Och alla de lätta uppgifterna, för de behöver man faktiskt ingen ställtid. Jag kan gå mellan att diska och att rensa ogräs och lite annat utan någon ställtid och utan att det känns något konstigt. Utan det är ju det som är svårt. Antingen det är svårt och roligt eller svårt och tråkigt. Det är där som man behöver ställtid när man ska växla om från det ena till det andra. Och i den här ytfladdrande världen så blir det lätt så att vi prioriterar det som är lätt. Ofta det som är lätt och tråkigt, så tycker våra arbetskamrater att vi har skött oss. Däremot om man börjar koncentrera sig på det svåra, då måste man ha ställtid. Och då blir det ju ingenting som blir gjort i deras ögon. Och då blir de väldigt uppmärksamma på det och så får man en väldig kritik för det. Fram till dess, och det är då jag blir riktigt glad, att ställtidsbegreppet har blivit introducerat i arbetskretsen. För om man då säger, vad jag gör, jag håller ställtid. Då tittar de med respektfyllda ögon på honom och säger, vågar du det? För det är liksom ingen dans på rosor att hålla ställtid. Man får ju ångest, man vet ju inte om man kan. Man vet bara att håller jag inte ställtid så kommer jag aldrig att komma i närheten av det svåra. Den sortens tanke. Mm.
Och hur ser du på ställtiden idag? Jag tänker 1999 så blev det en aha-upplevelse för många. Men jag tänker nu, idag, föreställer jag mig, utan att ge dig en ledande svar, men vi är ju alltså våran ställtid blir ju avbruten hela tiden med den teknik vi lever i och så. Eller vad säger du om ställtiden idag?
Ja, alltså både och. Dels har jag glädjen fortfarande att träffa människor som berättar om vad ställtid betyder i deras liv och hur de aldrig mer har liksom kunnat bli så förvirrade som de var innan de hade detta som ett redskap i sin verktygslåda att tänka i att ställtiden behövs. Alltså, den där masspsykosen som skedde omkring sekelskiftet då det immateriella jäktet hade kommit till, den har delat upp sig nu, så det finns gott om människor och gott om rutiner på somliga arbetsplatser där ställtid är respekterat. Så jag tror att det är, man får akta sig, man ska inte generalisera om tid som har varit heller, men i vår tid tror jag det är väldigt olika.
Det var ju glädjande att höra, för att jag upplever i den värld som jag lever i, där nu jag håller på med min podd och det här med bildning och läs, det kräver ju mycket läsning och så. Jag är ute där i världen och tycker det är så härligt att träffa personer som läser böcker. Men det är ju väldigt ovanligt idag, i min värld i alla fall. Jag känner inte så många som faktiskt har det som en liksom återkommande rutin, att när en bok är slut så läser man nästa, eller att man ser sig själv som en läsare, utan det kanske kommer lite på sommaren. Och det har jag, efter att ha läst din bok, så ser jag att det är ett ställtidsproblem där. Att man, jag märker på mig själv att det tar väldigt lång tid att komma in i ett läslunk. Därför att det är just att det finns så mycket distraktioner. Så att har man tittat på en rolig, snärtig serie, så är det jättesvårt att direkt börja läsa. Där behövs en ställtid på något sätt. Att jag vet inte, att koka kopp kaffe, sätta sig ner och sen komma in i texten, det tar ett tag. Och jag vet inte om du håller med mig, men där ser jag att det finns ett ställtidsproblem. Att folk inte tar sig den tiden som krävs för att faktiskt börja läsa.
Ja, det så är det. Och det är många i vår tid som är så inne i sina snurror att de inte kan. Alltså det kräver en lång tillvänjning att bli en läsare. Inte för barn, alltså, titta på 10-åringar. En del 10-åringar läser inte böcker, men de gör det på något annat sätt. Men de är ju väldigt så här som svampar. Men att tillåta sig att vara som en svamp och att bara ta in och att glömma allting runt omkring, det kräver att man har någon erfarenhet av det. Som första gångs händelse är det fullständigt fantastiskt om en människa försjunker i en bok eller i en film eller i en podd eller vad du vill. Men det kräver, som sagt, det är också någon sorts ställtidfenomenet tillvänning. Sen tänkte jag att du skulle undra dig, har du varit på bokmässan i Göteborg någon gång?
Har aldrig varit där faktiskt.
Tipsar jag dig om det, så tycker jag att du ska bo på Gotia Hotel, det vill säga där mässan är. Och så ska du stå där tidigt på morgonen för att se den oändligt långa raden av människor som står och väntar på att få komma in, för att betala pengar, för att få träffa författare och för att köpa böcker. Det är sånt, när jag står där och tittar ner så tänker jag, det är lite sting i den här tiden. Tänk att det finns så många så aktiva läsare. Nu vet jag att det är ett väldigt selektivt urval, men där får jag liksom känslan av mängden av människor.
Och jag undrar bara om alla människor där läser. Alltså, det är också mycket en kommers kring det. Att få, ja, men dels att, jag menar, nu låter jag väldigt elitist, men det kan vara jättekul att komma och lyssna på sin författare, men det är inte säkert att man, när man sen köper hem boken, att man läser den. Men det är ju, det är i alla fall, du har en poäng, det visar i alla fall på att det finns ett litterärt intresse, att man vill vara där det skrivna ordet finns.
Ja, absolut.
Du har ju skrivit det här som jag tror att en del blir provocerade av, att du har gått om tid. Och det här hävdade du redan då 1999. Det är ingen som skulle kunna säga att du är pensionär idag, utan du har hävdat väldigt länge att du har gått om tid. Och jag skulle vilja höra lite grann hur man konkret faktiskt skaffar sig det sättet att se på tid. Du pratar ju bland annat om att man ger sig själv mer ställtid, men också mer obruten tid, så kommer man att uppleva tiden som mer överflödig. Eller inte överflödig, men att man har mer av den. Kan du berätta lite grann om det här?
Så först och främst, om jag säger som fysiker, så kan jag säga att bägge delar är lögn. Du kan inte ha ont om tid. Alltså, den fysikaliska tiden, den bara går. Du kan inte heller ha gott om tid, för den fysikaliska tiden, den bara går. Va? Så bägge två är en sorts livslögn. Och det jag egentligen har gjort, det är att säga, om jag får välja, och det kan jag, mellan två livslögner, så är det oerhört mycket mer givande för mitt liv om jag bestämmer mig för att jag har gott om tid än jag har ont om tid. Så jag kan titta på mig själv med ett sånt här ironiskt småleende och säga att det vet du väl att du kan inte ha gott om tid heller. Nej, men sånt samma, jag vill ha den känslan. Så ska jag motivera det för andra människor, och då kan jag börja med att säga att vi kan väl ta och jämföra oss med våra förfäder till exempel. Början på 1800-talet blev man i genomsnitt 35 år. Det betyder att när jag fyllde 70 så tänkte jag, nu har jag fått två liv. Och skulle jag bli 105 så är jag ingen medicinsk sensation. Man kan få tre liv idag. Vem är då jag att kunna säga till någon förfader att jag har så ont om tid? Hade jag nu misslyckats med detta första, så är det dessutom så att vi är så väldigt friska jämfört med vad de var. Så vi får så mycket liv in i våra liv, och det varar så länge. Och så det tredje, det är det här med tekniken. Tekniken som sköter i stort sett allt som de hade hela sitt liv till att slåss mot, med sina muskelkrafter och allt vad de gjorde. När du tvättar, så i bästa fall har du sorterat tvätten, stoppar in den, trycker på knappen, så går du och gör annat. Det var ju heltidsjobb i 2-3 dygn var tredje månad eller så, när man skulle ner till sjön och tvätta sina kläder och sådär. Så vi har i absoluta termer har vi gått om tid till att förverkliga oss själva i våra liv om vi hade, men det är vi ju inte rationella, utan det gott om tid är en känsla.
Precis, men det var där som du ändå, som vi pratade om i början, att de här maskinerna och tekniken har ju också gjort att vi får mer, det som blir konsekvensen av det är att vi får mer tid till det existentiella, och det vill vi fly, så vi köper mer teknik. Så det som våra förfäder då, det som tog dem hela dagar och vi sköta på gården, gjorde också att de kanske inte heller behövde fundera så mycket på sitt inre själsliv på det sättet.
Framförallt var de så trötta så de orkade inte fundera på det inre själslivet.
Exakt, men hur ska vi jonglera med de två sakerna då? Att man, när man får mer tid, så ska man också uppleva den som god.
Första början är att alla människor behöver rytm. Och jag tror rytm är oerhört mycket viktigare än tid. Alltså den här rytmen som handlar om ljus och mörker, sova och vara vaken. Väldigt många människor när de pensionerar sig, om vi ska ta den delen av livet, så får de för sig att varför går en vecka så väldigt mycket fortare nu än vad det gjorde innan? Det kan inte vara fredag idag igen, det var ju nyss fredag. Det kan inte vara jul nu igen, det var ju nyss jul. Alltså det är den känslan som överfaller. Och då står jag där liksom lugn och fin och säger att men det är bara för att under ditt arbetsliv så fick du rytm. Och det fick du som en biprodukt. Liksom. Man hade en arbetsdag, man hade en arbetsvecka. Man hade ett arbetsår för det fanns semestrar och lite annat. Och så pensionerar man sig, så får man all frihet i världen till att göra precis vad som helst. Och då tappar man ju den rytmen som låg i arbetstimmen, förmiddagsfikat med mera. Och om man då tycker att det är obehagligt för att man tappar taget om tiden, vilket jag tycker är väldigt bra, för det är jättebra att tappa bara taget om tiden, så blir du mycket lyckligare. Det är en grundvariant kan jag säga. Men vill man ha kvar känslan av hur lång en timme är eller hur lång en dag är, då måste man införa, i detta fallet för pensionärerna, en konstgjord rytm. Och den kan mycket väl vara så att det ska vara en promenad på förmiddagen, man ska kanske äta fisk på måndagar, vad vet jag, och kött på tisdagen och så vidare framöver. Men införa rytm så att man känner sig hemma i klocktiden, är det då som man måste ha sin relation till.
Du har ju två konkreta råd 1999, som är, den ena är att skaffa sig mer ställtid, men den andra som jag tyckte var ännu mer intressant, det var det här obruten tid. Att skaffa sig själv mer obruten tid ger också en känsla av mer tid. Vad är obruten tid för någonting?
Ska du gå till originalet så var det ostyckad. Styckad tid.
Ostyckad.
Ja, men det är samma, men
det är viktiga begrepp. Ostyckad, så var det. Ja.
För länge sedan så hade de flesta bönder, de hade små jordplättar. Och så kom det något som kallades för skiften. Då man bestämde från samhällets sida sett att man skulle ha större åkrar. Och det betydde att man tilldelades en samma markyta som den man hade innan, men den var på ett ställe. Och det var det som var min förebild när jag började prata om styckad tid och ostyckad tid. Att om du till exempel antar att du har en massa små ärenden som du måste sköta varje vecka. Om du då tog alla dem på onsdag eftermiddag och bara tillät dig att bli störd hela tiden, stycka upp det, håll på och hoppa från det ena till det andra, så blir allt det gjort, och då skulle du känna det som en helhet, till och med de här små styckena. Men i gengäld så kunde det då vara så att till exempel fredag förmiddag kunde du ha alldeles ostycken. Det är att bara tänka och tänka och tänka på det svåra som du ska börja på i nästa vecka. Det gör oerhörd skillnad, för att det svåra kan man inte hantera i styckad form.
Just det.
Svåra bara försvinner då. Mm.
Och vad är lösningen då?
Ja, det är att arrangera sitt liv så. Det kan man få till på de flesta arbetsplatser, men man måste prata ut om det. Man måste prata ut om att fredag förmiddag, den är helig för mig. Mm. Får jag inte ha min fredag förmiddag på mitt sätt, så kan jag inte göra det särskilt mycket bra resten av veckan.
Mm. Och du har ju också sådana här enkla råd som att man inte sticker upp sin semester i, det vet jag att folk gör, en del säger ju att de gillar det också, men att man har liksom, att man åker en vecka dit och sen så gör man plötsligt någonting annat som är liksom lite apart där borta, utan man försöker att ha också där sammanhållen tid kring de sysslor man har också, om jag förstår dig rätt. Mm. Eller hur?
Det gäller inte bara för vuxna, utan det här kommer ju dess bättre och dessvärre, beroende på hur man ser det, det kommer in på våra barn också. Det finns få saker som skär mig så in i hjärtat som när små barn säger till mig, vad ska jag göra nu? För jag vet att en sån som jag växte upp i en tid och jag visste att gick jag till mina föräldrar och sa, vad ska jag göra nu? Så blev jag satt i arbete. Och det hade jag vet till att hålla mig undan. Alla möjliga sådana saker som fanns för barn för. Till exempel att vi hade oändligt långa sommarlov. Och det är inte bara det här i minnets skimmer, utan det hände faktiskt ingenting under våra sommarlov. Vilket möjliggjorde för oss att vi kunde få lov att vara barn. Och vi hade ju hur roligt som helst. För barn som har tråkigt, om de bara är vana vid det, de hittar ju på saker hela tiden. Och då, alla civilisationer vill ju göra livet bättre. Och vi vill framförallt göra det bättre för våra barn. Och när vi då hittar på så många aktiviteter som vi ständigt ska pracka på dem, så tappar man mycket av den här egna leklusten. Man tappar oändligheten. Oändligheten kan inte finnas om allt finns allt för mycket och allt för tätt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vi ska gå till ett litet nytt kapitel. Du berättade, eller du skriver i din bok att du tog en timeout vid ett tillfälle ett par månader från ditt jobb när du var yrkesverksam, när du jobbade heltid. Och då hände det saker med dig. Kan du beskriva vad som hände?
Det kan jag. Det är så länge sedan nu så att det var, jag kan till och med berätta om händelsen. Jag hade en grannkvinna, en gammal dam. Och så var det någonting som hon sa som gjorde, hon sa då till mig att, ja, det var något, så sa jag, men helga, tiden går ju så fort. Ska du säga som är så ung, så Helga, vänta ska du få se. Och det fanns något i det samtalet. Tre barn, forskare, ung kvinna, bla 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 bla, gammal kvinna intill, som gick rakt in i mig. Så jag tänkte, alltså om jag redan tycker att tiden går så fort som jag tyckte när jag var 30, så om det nu ska gå ännu fortare, då är det ju snart slut och så vill jag inte ha det. Jag tycker det är så roligt att leva. Så att då fattade jag någon sorts beslut att nu skulle jag genomföra projektet Stoppa tiden. Och då förstod jag att det här måste nu, det måste till några stora steg i livet. Och så hade jag, som jag sa innan, jag tycker om att jobba, så att jag hade gjort ganska mycket utöver mitt egentliga jobb, och de pengarna de hamnade på min institution. Det vill säga det fanns pengar innestående som gjorde att jag kunde säga till min chef, de första månaderna nästa år så kommer jag inte till jobbet. Jag ska ha lön i alla fall, för att du kan ta de pengarna som står där och där, jag har jobbat in det här. Det accepterades ju, men det kom ju frågan från alla, vad ska du göra då? Och då sa jag att det vet jag faktiskt inte, men inuti mig så visste jag att du skulle stoppa tiden. Och så visste jag att jag fick inte åka bort, jag fick inte hitta på någonting sånt, jag måste liksom gå in i det här. Och så kom jultiden, och efter jul så skulle min man gå till jobbet och några barn skulle gå i skolan och någon skulle på något annat ställe. Och kvar hemma fanns jag. Och första veckan vet jag att då arrangerade jag om alla våra böcker i ordningen från A till Ö, så att vi skulle så, och jag städade vinden och jag gjorde lite annat sånt. Och andra veckan så började jag lugna ner mig. Och någonstans under den 2-månadersperioden så fick jag den relationen till tid som jag tror att jag har fortfarande. Och tiden har aldrig mer gått så fort, så kallat, som den gjorde dessförinnan. Men numera så har jag ett väldigt grundburet förhållande till tid som förstås kommer av att om du lägger in alla de timmar i mitt liv där jag har tänkt på tid, så vore det väl katten om jag inte själv skulle ha ett gott förhållande till tid. Men det är inte så, utan även jag kan arbeta mig ibland till utmattningens gräns, pensionär som jag är, beroende på att jag kan bli så engagerad i något som jag håller på med så att jag kan bara inte stoppa det. Men jag känner ju igen situationen som blir när det har varit för mycket för länge, och då har jag såna här inre gestalter som tar över och som säger, det här är plan A, detta är plan B. Och då har jag, liksom jag, det jag upplever som jag har ingenting att säga till om, utan i det läget så tar de över. Plan A är alltid att nu måste du göra något där du tar ut dig fysiskt. Ta ut dig fysiskt så till en milda grad så att du blir så jättetrött så du inte kan någonting annat, och sen ska du sitta i bastun. Och sen kommer ju alltihop det här tillbaka, det som var krypet i kroppen och allt vad det var. Men det blev inte så hemskt som vad det var innan det här verkställdes. Och sen sätter jag igång och stryker i almanackan, och så gör jag en massa sådana här yttre varianter som jag vet att det här är mitt skydd. Men jag har ju dem. Alltså i det läget så är man är så dum i huvudet, alltså, så man kan inte tänka ordentligt själv på att nu är det viktigaste det är att du håller koll på dig själv. Och det får ta sin tid det också.
Just det, men vad var det som hände när du saktade ner tiden då? Där, när du tar en timeout och vecka två, vad är det som, hur upplevs det?
Det kan jag ju inte reda ut vad det var som hände. Det var bara det att jag var inte längre tvungen att alltså jag hade inget mitt inre tvång att hela tiden överprestera. Det som egentligen är det som gör att man tycker att man har ont om tid, det mattades av.
Exakt. När jag läste det här, vet du vad som vaknade i mig då? Det är ju att jag nämnde ju kort för dig i våran mailkonversation vi hade när jag presenterade att jag skulle vilja intervjua dig, så nämnde jag någonting som har förkortningen FIRE, som står för Financially Independent Retire Early, som jag kom i kontakt med för 4-5 år sedan, 5 år sedan kanske, och har gjort ett par avsnitt om i podden också, som var ett totalt uppvaknande för mig. Där är helt enkelt alltså människor som har kommit på att om man tar det man tjänar på sin lön och försöker att lägga undan så mycket som möjligt så kommer man ju kunna gå i så kallad pension tidigare. Det är ju egentligen det som pensionssystemet gör åt den. Alltså, den lägger ju undan och så säger den vid 65 får du gå. Men de kom bara på den briljanta idén att om man lägger det här på egna fonder så kan man få gå tidigare. Och vad som är väldigt häftigt då, när man gör det här projektet, börjar det här projektet, och jag råder alla att försöka, pröva i alla fall, att kunna spara lite mer av det man tjänar. Det som händer är att du behöver plötsligt fråga dig vilka områden du behöver tumma på. Alltså du kan inte gå ut och äta lika mycket, du kan inte resa lika mycket, du kanske inte kan ha en bil, du kanske behöver flytta, vad det nu kan vara. Alla får ju göra det här i sin egen takt. Och någonstans så märker man ju att nej, nu är det inte längre livskvalitet. Nu är det tråkigt att spara så här mycket. Eller i det här området vill jag inte spara. Och då är det fine. Då kan man lägga ner pengar på det som man älskar att göra. Men jag upptäckte ju att det fanns jättemånga områden i mitt liv som bara kostade, som inte gav mig mer tid. Det var bara, eller mer kvalitet. Det var bara pengar som gick till ingenting. Så att det som det här projektet, FIRE-projektet, har tagit mig till, och många, många andra som jag läser om, det är det här du pratar om, att det kommer att komma en tid när jag kan få dra mig ur ekorrhjulet, dra ner på takten och göra det jag älskar i den takt jag vill. Det är ju det som liksom på något sätt ekonomisk frihet gör. Det är ju inte det att jag ska köpa mig en ny Lamborghini, utan det är att få ägna tid åt det jag älskar i den takt jag vill göra det. Mm. Det är liksom min definition av det här FIRE-projektet. Och många säger, ja men vadå, okay, gå i pension, vad ska du göra? Alltså jag vet inte vad jag ska börja med, allt som jag skulle vilja göra som jag faktiskt inte hinner göra för att jag har ett jobb som jag behöver ägna 8 timmar åt. Så att det här, jag tycker att din bok och ditt sätt att resonera och din filosofi hör ihop väldigt mycket med det här FIRE-projektet på något roligt sätt. Vad tänker du när du hör mig berätta?
Alltså första associationen är den att det fanns en tid då civilingenjörer som jobbade i industri och de hade bra jobb, och så skulle industrin omstrukturaliseras. Och då var det många av dem som fick förtidspension i bemärkelsen att de kunde vara så där 45-50 år, och de fick så fantastiska avgångsvederlag så att strålande så kom de och berättade för mig att nu ska vi resa jorden runt och vi ska göra det och vi ska göra detta. Det var inte planerat utifrån någon FIRE, utan det bara blev så utifrån hur industrin behandlade sina högre anställda förr i världen. Av dem så var det rätt så många som faktiskt inte blev särskilt lyckliga. 2 år senare så var det väldigt tråkigt.
De som åkte iväg jorden runt.
Ja,
så här.
De startade eget och de gick tillbaka till sina gamla jobb och de gjorde allt möjligt. Men det var liksom på något sätt att de hittade inte rätt. Så det som attraherar mig i det FIRE du beskriver, det är klart att man gör någonting med sitt liv. Om man tidigt bestämmer sig för, dels måste jag inte roa mig och jag måste inte gymnastisera sig så mycket och jag måste inte ha så många aktiviteter. Man kom på det här att man kunde downsiza i sitt vanliga liv. Man kan göra det för att så kallat få pengar över. Men man hade hela tiden bilden av det här som ska komma. Och då blir ju det någonting annat än vad det var för dem som ganska oväntat fick chansen att plötsligt vara ledig. Alltså jag tror det är en kul livsplanering. Det behöver inte bli så, men man ger sig själv en möjlighet.
Precis, för de som åker på semester jorden runt, de beter sig som att de inte har ett jobb. Alltså de gör ju det som vi gör när vi jobbar. Då är det jättehärligt att åka 2 veckor på en lyxsemester. Men det här är ett helt annat. Här handlar det om att ställa om sitt liv. Att faktiskt ta reda på vad som är värt någonting. Hon som sägs vara en av dem som egentligen började med FIRE, alltså hon som på något sätt skrev de första orden kring det här, hon heter Vicky Robin. Hon skrev en bok som heter Your Money or Your Life, pengarna eller livet, som man säger, du vet, när man rånar någon, pengarna eller livet. Att det handlar om att antingen så bara lägger de här pengarna på massa saker, eller så lever du ditt liv. Och det är det här handlar om. Det handlar inte om att köpa en båt och åka på en rolig semester, om man nu inte tycker det är det viktigaste, utan vad är sant för mig? Och jag tyckte det var så intressant, för du citerar ju Bertrand Russell, den matematikern och filosofen. Han har sagt att sökandet efter kunskap är en av de absolut viktigaste meningarna med hans liv. Och det slog verkligen an en sträng med att det är vad jag tänker syssla med när jag går i FIRE-pension, att sökandet efter kunskap. Jag är väldigt nöjd med det. Jag behöver inte vara på Bahamas och göra det. Jag skulle också vilja höra dig prata om vårat förhållande till tid idag och hur det såg ut för länge sedan, om man säger så. Du pratade om det här förut, så hade man ett ändamålsenligt sätt att se på saker, och nu ser vi utifrån konsekvenser. Det här är lite abstrakta begrepp som jag gärna vill att du tar lyssnaren igenom.
Mm. Det heter på finspråk, det teleologiska sättet. Alltså om man tar med sig litet barn ut och där råkar finnas ett ekollon. Och barnet frågar, varför ligger det ett ekollon här? Så i vår tid så säger man, lille vän, titta upp, det står en ek här. Det är den eken som har tappat ekollonet. Men i gamla Grekland så skulle man säga, min son, för det var bara söner som kunde fråga. Min son, det ligger ett ekollon här för att det ska kunna växa upp en ek. Alltså man hade ett framtidsinriktat synsätt. Och idag så tycker vi att det låter väldigt mystiskt och mytiskt. Man kan väl inte besjäla ett litet ekollon, att det finns där för att det ska bli någonting. Jag är rätt så avslappnad till det och säger att idag så regnade till exempel, och hade ett barn frågat mig idag varför det regnar, så skulle jag säga det regnar för att blommorna ska kunna växa. Jag skulle aldrig dra till med vattnets kretslopp i naturen, för jag vet att det inte är det barnet frågar om, utan de vill ju ha rätt på sitt egen plats i världen och vad allting är till för, och då är man framtidsinriktad.
Det är enda målet då, helt enkelt. Det regnar för att det finns ett syfte.
Precis, ja. Precis. Och börjar man titta på det, så kan man se efter ett tag att det beror alldeles på i vilken riktning man tittar längs tidsaxeln. Tittar du bakåt, alltså mekanistiskt, så säger ekollonet finns här för att eken har tappat det. Då har du hela fysiken, hela naturvetenskapens begreppsbildning alldeles klar för dig. Det är ordning och reda, det är städa på fredag. Men då spelar det inte längre någon roll vad vi gör med det där ekollonet. Men om det däremot finns där för att det ska kunna växa upp en ek, som man tittar framåt längs tidsaxeln, då blir det ju plötsligt meningsfullt att fundera över, så vad gör vi då för att ge ekollonet bästa möjliga förutsättningar att faktiskt bli en ek? De här två delarna, där har ju, alltså det är inte bara naturvetenskapen, utan det är också tekniken som drar en väldig nytta av det mekanistiska sättet att titta på tid. Men går du sen och tittar på själva konstruktören av tekniken, till exempel en urmakare. En urmakare i världen, när man gjorde klockor på det sättet. Man gjorde en klocka för att den skulle visa tid. Alltså de har ett teleologiskt sätt att tänka, men sen kan de plocka sönder klockan och säga den fungerar för att, och då går de tillbaka till det mekanistiska. Och jag tror det är väldigt berikande för oss att hålla oss med bägge delar. Sen är det olika tidsandor, för i den tidsandan som fanns för 200 år sedan så var du ju tvungen att göra saker för att. Alltså den människan som i juli, augusti började ana sig till att skörden skulle slå fel kunde ta ut resten av året och svälten och barnen som skulle dö och så där i förskott. För det var ju till för att, och de balanserade precis på livhanken. Att vi nu håller på att ha blivit så väldigt mekanistiska, det är så alldeles i onödan, för vi kan vara vilket som, vi kan tänka på vilket sätt som helst.
Men hur kommer det sig att vi har blivit så mekanistiska då, tror du?
För att tekniken och naturvetenskapen har visat sig så väldigt bra på så mycket annat. Som vi har ju, alltså det är ju inte så att det var bättre förr. Det mesta var ju väldigt mycket sämre förr. Man dog tidigt, man hade felverkta ben, man hade inga tänder, man såg dåligt. fanns inga hörapparater, och kan hitta på allt sånt där till det yttre. Alltså delar av vår nuvarande halva olycka, den är så i onödan. Jag tycker det är okej att vara olycklig om det är tvunget. Mm. Men det som är onödigt, det kunde man göra någonting åt. Och det kan man komma åt genom att börja säga att jaha, men om jag tittar på det hållet på tiden, tittar jag framåt. Och framåt för övrigt är det är jätteviktigt, för att du kan aldrig göra något för nuet. Aldrig någonsin, för nuet är redan borta. Utan allt du gör, gör du för framtiden.
Mm.
Du skulle inte gå i sängen på morgonen om det inte var för att du skulle göra någonting längre fram. Och det betyder att om man tar ifrån oss framtiden, så som till exempel skedde under pandemin, det är faktiskt en ny era vi har varit igenom. Att om man då sa att ja, om 14 dagar så tänker jag, så drabbades jag av alla som sa, men så kan du väl inte säga, du vet ju inte hur det går med pandemin. Och utifrån det så började jag fästa mig vid att vi hade inga ledare överhuvudtaget som i det läget vågade prata framtid. Utan alla uttryckte sig i termer av vi får ju se först hur det går med smittspridningen. Det vill säga, vi accepterade att ta ifrån oss framtiden. Vi accepterade att ingen heller viftade med den. Och då blev man lite handlingsförlamad. Man myllrar omkring så, för vi måste i nuet ha en syn på framtiden, så som du till exempel uttryckte att FIRE har. Det är väldigt bra att se någonting framför sig, men det betyder ju inte att man ska dra in det i nuet. Alltså framtiden mår väldigt bra av att få ligga där framme. Och här finns du och jag, och där finns framtiden. Men att beröva dig framtiden, det är ju detsamma som att ta bort livet.
Mm, just det. Men jag förstår också att du menar att vi idag lever nästan mer än någonsin i en, det du kallar en förväntningsekonomi, där allting, vi spekulerar kring saker som vi absolut inte har en aning om. Alltså det här, om det här händer i framtiden så har jag mina pengar eller inte. Alltså att vi är väldigt framtunga.
Har du lyssnat till Savenkas sommarprogram?
Nej.
Jag har till och med skrivit ut det för en sån som är beroende av att ha saker i skrift. Det är en fantastisk genomgång av ekonomin så som den ser ut idag. Där det ju har blivit så väldigt svårt, hur ska du kunna förklara för din son till exempel vad pengar är? Det finns inte längre nästan några fysiska pengar. Allting har blivit så väldigt overkligt. Och vad är det som håller ihop den här ekonomin? Och när kraschar den? Och hur kan du i ditt FIRE veta om att du ska kunna ha den här tiden då framöver? När kanske det gamla sättet att tänka på pengar, det är inte längre värt någonting. Och guldbindfoten är borta och allting, det fasta är borta. Men skillnaden mellan att leva i en värld där förväntningarna är viktigare än vad du faktiskt gör, den är väldigt konstig.
Okej, okay, så det är bara så att jag förstår. Det är det du menar med det här framtunga idag. Att vi lever i en värld där det är tungt kring förväntningar. Vi väntar på dem.
Ja,
alltså, vi bygger vårt liv idag på vad som kommer hända sen.
Vi bygger vårt liv, och det är någonting annat än att ha framtiden som något man måste ha som drivkraft. För det måste vi ha, framtiden som drivkraft. Det andra som man kan göra med framtiden, det är ju att dra in den i nuet. Det vill säga att man vill ha allt genast. Det får inte finnas någon ställtid. Jag ska ha det nu. Det blev vi ju inte heller lyckliga av.
Just det. Du har ju också pratat mycket om det här med rytm, att människor har olika rytmer. Jag har också förstått har haft ett ganska stort genomslag på vårt tänkande, att det här med att vi är på något sätt olika tempon. Och jag tyckte det var så vackert hur du skriver att olika sysslor fungerar på olika sätt för dig beroende på vad du gör dem, för att det är också som att naturen har en rytm. Du skriver att du står inte ut med att stryka inomhus, men när du kommer ut så får strykandet en helt annan mening, för att det finns en annan rytm där ute. Kan du beskriva vad den här rytmen är för någonting?
Jag kan också säga att jag identifierade tidigt att cyklegro. Alltså den takten som det är när man cyklar. Det är för mig en väldigt bra rytm. Då kan jag känna hur det luktar. Jag hinner uppfatta saker runt omkring mig. Jag behöver inte bära någonting, men jag behöver inte heller bli så trött som jag blir när jag springer, utan jag kan cykla, och det är en fin takt. Själva strykandet och utomhusvarianten, det beror ju mest på att man behöver inte tänka på själva strykandet, man kan ju stå och göra det. Och så faller jag in då i fågelkvittret och i vinden i träden och lite annat sånt här. Då blir det något annat än, står jag inuti en enformigt rum där jag står och stryker tvätt, då finns det inte så mycket som kan hjälpa mig att bara finnas till, utan då blir jag koncentrerad på strykningen och då blir det väldigt tråkigt.
Just, är det rytm då? Det låter snarare som en distraktion.
Nej, för alltså, det är ju så med allting. Det kan vara bägge delar. Men det är, jag säger, det instängda rummet, där är det ju ingen yttre rytm som jag kan vila i. Utan då måste jag själv hitta på saker.
Jag skulle vilja höra avslutningsvis hur du ser på tiden och åldrande. Det har ju du berört en del. Men nu idag, där du befinner dig i ditt liv, nu och du ser framåt och du blir äldre, hur ser du på tiden?
Jag har en gammal bild. Som barn missförstod jag fenomenet årsringar. Så jag trodde att också människor hade årsringar. Jag var 4 år när jag fick för mig det här. Och jag var så inriktad på att om någon sågade huvudet av mig och tittade ner, så skulle de se 4 ringar. Och snart skulle det bli 5. Det var ju så det var. Och så berättade jag inte för någon hur jag tänkte. Och så var jag 8 eller kanske 9 år när någon kom på mig med att jag hade fattat så fel, så att jag trodde att människor hade årsringar. Och då skämdes jag, så som bara barn som har fattat fel kan skämmas. Numera tycker jag att det är en fantastisk bild att jag är 80 år. Jag sitter här framför dig. Jag visar dig min senaste årsring, och det gör jag i utseende och rösten och gesterna och sättet att tänka och allt vad det är. Men jag har ju alla de andra också. Och till skillnad från trädens årsringar så ligger ju människans årsringar, de ligger inte stilla, utan de rör på sig hela tiden. Sen när jag vaknar på morgonen med en genial tanke i huvudet, så händer det att jag ligger kvar och funderar på vad fick jag det här ifrån. Och så geniala tankar kan jag inte tänka när jag är vaken, men jag kan få det precis där mitt emellan sömnen och vakenheten. Och det har hänt att jag har tänkt att det är min 35-åring som har pratat med min 15-åring medan jag så kallat sov. Vilket är nog så intressant, för du har ju allt, och enstaka saker kan locka fram 35-åringen, locka fram 15-åringen. Men tänk dig att de får fritt spelrum, för att Bodil 80 kontrollerar inte dem när hon bara är halvvaken. Och tiden dessförinnan så har de kunnat ta till sitt. Och då fanns ju inte 35-åringen när 15-åringen gjorde sina erfarenheter. Men nu finns de där samtidigt. Och det är mitt grundsätt på att se på åldrandet. Det är att det är en oerhörd rikedom att få lov att ha så många årsringar på en gång.
Så att, om jag förstår det rätt, så är du helt enkelt mycket... Du har ett rikare liv nu än vad du säger du hade när du var 40.
Ja, oerhört mycket rikare. Men jag, alltså, sen finns det de andra delarna som handlar om viss kroppslig skröplighet, och det finns andra sådana begränsningar. Men har man tur att få bli tillräckligt gammal och vara tillräckligt frisk, så är det fullständigt fantastiskt att få vara med om detta också. Så jag har liksom inga sådana behov att behöva låtsas att jag är yngre än vad jag är, eller att önskan att vara ung igen, utan jag har varit med om alltihop det andra, och nu får jag vara med om det här. Och det är oerhört mycket som skiljer sig åt hur man upplever saker, framförallt nu och hur jag upplevde saker då.
Vad kan det vara?
Allt. Jag tror faktiskt att man dör som en karikatyr på sig själv. Praktiska saker som till exempel att jag är ingen morgonmänniska. Jag är ganska hemsk på morgonen. Och jag måste få lov att vara totalt i fred. Ändå har samma människa. Jag har stått i föreläsningssalar 8 på morgonen. Jag har skött mig, jag har gjort så och så. Jag tillåter mig numera att aldrig boka in någonting före 10. Jag är liksom inte vaken. Och det är inte frågan om att inte vara vaken, utan jag kan gå upp och jag kan dricka kaffe, men jag kan inte prata med honom, jag kan inte finnas. Den sorten att alltså till slut tillåta sig själv och själv komma underfund med att jag är sån och inte sån, jag är så och inte så. Just. Och att kunna leva ut det.
Men ditt förhållande till tid då? Hur mår tiden?
Ja, den alltså det är så grundmurat så att jag brukar inte tänka på det mer än när jag har en inbokning. För då måste jag ju passa mig i förhållande till det. Men jag är ännu mer tidsoberoende än vad jag någonsin har varit.
Men det är inte så att du upplever att tiden går snabbare?
Nej. Och skulle jag uppleva det så skulle jag bara säga, aha, nu är det något med rytmen som jag missar. Nu måste jag införa en rytm som hjälper mig. Eller så skulle jag tänka att ja, men det gör väl ingenting. Tiden kan väl gå hur fort eller hur långsamt den vill. Det är inte mitt bekymmer.
Det är de perfekta slutorden.
Ja, tack.
Ett jättestort tack för din medverkan, Bodil Jönsson.
Tack.
Du har lyssnat på Bodil Jönsson i avsnitt 96 av Bildningskomplexet. Berätta vad du tycker om podden och om specifika avsnitt. Skriv en kommentar i Apples podcast-app eller i Spotify där du kan svara på frågan vad tyckte du om avsnittet under det avsnitt du för tillfället lyssnar på. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-262541. 0709-262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla beniminelfors@gmail.com. Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter @beniminelfors. Tack för att du lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.